Radioplay.
Hej och välkommen till podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid.
Försvara perspektivet, det enda perspektivet som räknas.
Hej kära lyssnare och varmt välkommen till en ny säsong av podden Skyldig. Det har hänt en hel del sedan säsongsuppehållet. Massa spännande rättsfall som vi ska ta upp, analysera och dissekera.
Och det är ju en hel del rättsfall som vi själva har bestämt att vi ska ta upp. Och sen har vi också fått väldigt många förslag från er lyssnare och det uppskattar vi väldigt mycket.
Ni är välkommen att mejla oss på skyldig@starepersson.se eller kontakta oss på vår Instagram Starepersson. Vi tar tacksamt emot tips på nya avsnitt. Rättspolitiskt så händer en hel del också. Regeringen och oppositionspartierna kräver hårdare straff, hårdare tag och gärna att grundläggande principer som vi har haft i väldigt lång tid ska upphävas. Allt för att kunna sätta åt misstänkta personer. Även det här kommer vi ha anledning att diskutera senare under säsongen. Men idag Martin, vad ska vi prata om idag?
Och idag är det kanske det mest uppmärksammade av alla rättsfallen under sommaren. Och det är fallet som vi har tagit upp tidigare, men då frågan om ett omhändertagande eller inte, och det lilla hjärtat. Och nu ska vi dissekera och analysera domen från tingsrätten där mamman stod åtalad.
Hon fick 1,5 års fängelse bara, och väldigt många av våra lyssnare har naturligtvis ställt sig frågan, hur kunde det bli så lågt straff?
Men för alla de lyssnare som inte har hört eller läst så mycket om det här fallet, vad har hänt Kristoffer och vad pratade vi om i förra avsnittet?
Det handlar ju om en liten flicka på 3 år som kom att skiljas från sina fosterhemsföräldrar som hon hade levt med sedan födseln, då hon blev omhändertagen från sina biologiska föräldrar på grund av att de inte var ansågs som lämpliga för att ta hand om henne helt enkelt. Hon föddes bland annat med abstinens på grund av att mamman hade brukat narkotika. Sen så ville de biologiska föräldrarna efter några år få tillbaka sin dotter. Och det här motsatte sig socialtjänsten och sen kom till slut kammarrätten att besluta att de skulle återförenas. Och hur det här kunde gå till, det diskuterar vi i vårt förra avsnitt. Men vad som sen kom att hända var att den här lilla flickan, lilla hjärtat som hon kallades, kom att dö i hemmet hos de biologiska föräldrarna. För det var inte riktigt på det sättet som de hade målat upp det i förhållande till domstolarna. De hade fortfarande ett narkotikamissbruk och det var en hel del andra missförhållanden som pågick i den här familjen.
Och det som också var av stor betydelse för den rättegången och den domen vi ska analysera nu, det var ju att bara en av föräldrarna stod åtalade för brott mot den här flickan. Och det var så att pappan under tiden fram tills rättegången i tingsrätten begick självmord. Han utsattes för en olyckshändelse. Någonting hände med honom och man vet inte riktigt vad. Men han avled när han satt inlåst. Och därför var det bara en person åtalad och det har fått en väldigt stor betydelse. Och det ska vi förklara i avsnittet.
Båda föräldrarna häktades ju direkt efter händelsen. Mamman kom dock att släppas av tingsrätten, men det beslutet överklagades till hovrätten som kom att häkta upp henne igen. Och sen precis som du säger Martin, så blev det bara mamman som kom att åtalas i det här målet för att pappan hade dött under oklara omständigheter.
Och vad var det egentligen som åklagaren ville döma mamman för, Kristoffer?
Ja, i första hand för mord. Åklagaren påstod i första hand att mamman tillsammans med pappan hade tagit livet av den här lilla flickan. Och kunde hon inte bevisa det så begärde hon i andra hand att hon skulle dömas för synnerligen grov misshandel, det vill säga en allvarlig form av misshandel. Och i sista hand att hon på grund av sitt garantansvar som förälder skulle komma att hållas ansvarig för flickans död. Alternativt slutligen att dömas för grovt vållande till annans död. Så en hel del olika rubriceringar eller etiketter på det som påstods. Och det visade väl lite svagheten i det här åtalet. Att det var inte sådär jätteklart vad det var som hade hänt.
Och det här var ju oerhört speciellt, den här gärningsbeskrivningen som det kallas, det som åklagaren anklagar mamman för. Och det var ju i första hand, som, precis som du berättade, att man ville döma, eller åklagaren ville att mamman skulle dömas för mord, för att då hon tillsammans med då pappan hade helt enkelt agerat på ett sätt som gjort att flickan hade dött. Antingen orsakat skador eller gett henne någon form av narkotika. Eller i vart fall, och det är det som är så speciellt och det är det du ska förklara, Kristoffer, att hon genom att sitt garantansvar agerat uppsåtligen på det sätt att hon ska dömas för mord. Och det blev många svåra ord. Kan du förklara, ett, vad det är ett garantansvar, Kristoffer, och två, vad var det egentligen åklagaren påstod?
Mm. Ja, om man börjar med lite allmänna utgångspunkter så är det ju oftast så att det man som medborgare i Sverige kan hållas ansvarig för, det är normalt sett vad man gör. Om jag ger dig en örfil, Martin, för att jag tycker du är lite störig, så kan ju jag hållas ansvarig för att jag har gett dig en örfil. Men om jag ser dig, Martin, ge en örfil till vår producent här, så kan jag inte hållas ansvarig för att jag inte ingriper. Det vill säga att jag inte gör någonting kan jag inte hållas ansvarig för. Men från den här huvudregeln så finns det en del undantag. Ett exempel är till exempel att man har ett garantansvar för vad ens djur gör. Om min hund till exempel skulle angripa någon på stan, så kan jag dömas för misshandel av den personen för att jag inte har hindrat min hund från att agera på det sättet. Och som är aktuellt i det här fallet, om jag som vårdnadshavare inte ingriper eller underlåter att ingripa, som man säger på juristspråk, när mitt barn som jag har ansvar för blir skadad eller far illa, då kan jag dömas för att inte ha agerat.
Och det är egentligen ganska logiskt, tror jag, de flesta lyssnare tycker och tänker. Just att föräldrar, framförallt när det gäller spädbarn och väldigt små barn, att om man lämnar sitt spädbarn eller sitt relativt unga barn hemma utan mat och vatten och bara stänger dörren och går därifrån, då har du ju egentligen inte, så att säga, orsakat någonting. Du har inte gjort någonting aktivt, men du har låtit bli att ge mat och låtit bli att ge vatten. Och då kan man inte, den här garantläraren, bli ansvarig.
Så att ganska självklart egentligen, när man tänker efter, det är bara ett krångligt ord och som så vanligt inom juridiken.
Och vad var det egentligen åklagaren behövde bevisa här i detta läget för att mamman skulle dömas för mord på grund av den här garantläraren?
Mm. Ja, återigen då, vi kan ju bara bena ut här att i första hand så gjorde ju åklagaren gällande att det var mamman som hade agerat tillsammans med pappan. Men det avfärdade man ganska enkelt från domstolens sida, och det berodde helt enkelt på att det fanns ingen bevisning.
Och det fanns ganska mycket som talade för att pappan var, om man nu får uttrycka sig, den som faktiskt var, sannolikt i vårt fall, var den som hade agerat ensamt och hade gjort det mesta och hade kanske då varit den som givit droger, utövat våld och så vidare.
Det är riktigt. Det var ju, även om pappan var död, så hade man ju spelat in en del förhör med honom. Och de förhören kom att läggas fram i den här rättegången på grund av att han var död och man hade inget annat sätt att göra det på. Och i de här förhören framgick det att han själv tog på sig det fulla ansvaret för Lilla Hjärtats död. Och han beskrev att det hade inträffat en fallolycka i badkaret, vilket hade gjort att Lilla Hjärtat hade skadat sig. Och sen ville han då inte kontakta myndigheterna av rädsla för att hon skulle ta sig från dem. Och det ledde sen då till hennes död. Och rättsläkarna hade ju konstaterat att det fanns en hel del skador på henne som skulle kunna förklaras av en fallolycka, men även andra skador som inte skulle kunna förklaras av en fallolycka. Och dessutom så hade hon narkotika i kroppen. Men man hade konstaterat att hade den här flickan fått läkarvård, då hade hon överlevt.
Och så att man kunde stryka den här första delen av påståendet om mord, det vill säga man kunde egentligen inte ens bevisa att mamman var i huset när pappan utövade våld, när pappan gjorde det som så att säga ledde till döden. Och därför kunde man såklart inte heller bevisa att hon agerade tillsammans med honom. Men då hamnar han på steg nummer två, det som är lite mer komplicerat. Och varför köpte inte, eller varför gick inte tingsrätten på det? Det låter väl rimligt, hon hade väl ansvar som en mamma. Och du berättade ju precis att om hon hade fått våld så hade hon ju kunnat överleva.
Mm. Det är riktigt, och det är möjligen där som man kan rikta kritik också mot tingsrättens dom, och åklagaren har ju överklagat domen och det kommer bli en prövning i hovrätten, vi återkommer till det. Men det tingsrätten hade kommit fram till, det var i alla fall att det var oklart vad det var som hade hänt. Och det var oklart om mamma kände till vad det var som hade hänt. Och om mamman inte ens känner till vad som hade hänt, då kan man inte döma henne för att inte ha ingripit till exempel.
Speciellt också eftersom hon inte heller förstod hur allvarliga skadorna var och hade inte den förståelsen. Hon förstod enligt tingsrätten att hon behövde någon form av vård, men hon hade inte förståelsen eller insikten eller uppsåtet att om hon inte får vård så kommer hon att avlida. Och eftersom man inte har den insikten så kan man inte dömas, inte ens enligt garantläran. Och inte ens enligt det här likgiltighetsuppsåtet som vi kallar. Det vill säga hon har inte förstått att det fanns en risk, en betydande risk för att hon skulle avlida. Och även om hon har struntat i att ge vård och kanske varit likgiltig eller till viss del varit likgiltig, så kan hon inte dömas varken för uppsåtligen eller genom uppsåt genom likgiltighetsuppsåt.
Och det kan man som sagt ha synpunkter på. Men bara för att titta på vad mamman sa om det här, så hade hon då behändigt nog, kanske från hennes perspektiv, vid rättegången glömt bort vad det var som hände. Hon kom ihåg i princip ingenting om vad det var som hade inträffat. Och det, när jag säger att det är behändigt, det är för att då slipper hon på det sättet följdfrågor om hur hon resonerade, hur hon tänkte och vad exakt vad det var hon visste om vad det var som hade inträffat. Eftersom det är det som har betydelse för hur långt man ska kräva att hon skulle ha gått i sina försök och rädda lilla hjärtat. Men i inledande kontakter med polisen, i inledande förhör, då hade hon lämnat en beskrivning som kom att läggas fram på den här rättegången eftersom hon inte längre mindes. Och den gick ut på att det hade varit en fallolycka och att man då inte hade kontaktat behöriga myndigheter som ambulans till exempel.
Så att hon visste att dottern var skadad, det kände hon även hos polisen, men i tingsrätten så minns hon ingenting.
Precis.
Men sa hon att hon förstod att hur allvarligt det var?
Nej, det gjorde hon inte. Och hon förstod inte heller att hon också var narkotikapåverkad, den här lilla flickan. Vilket också kom att ha en betydelse för dödsorsaken. Som var att det lilla barnet hade andats in magsafter och kvävts helt enkelt till döds. Men, och det är väl här man kan kritisera tingsrättens dom. För att de kommer ändå fram till att hon ändå förstod att hon var skadad och att hon hade ett ansvar för att kontakta ambulans, men att hon inte gjorde det, och därmed så var hon oförsiktig eller oaktsam, som vi kallar det på juristspråk, i förhållande till hennes död. Och därför så dömdes hon istället för grovt vållande till lilla hjärtats död. Så att domstolen anser helt enkelt att hon insåg att barnet var skadat, men hon var inte likgiltig i förhållande till risken för att hon skulle dö, men hon var oaktsam i förhållande till risken att hon skulle dö.
Och det är väl kanske därför du också säger att här finns det möjlighet att det blir ändrat, en risk att det blir ändrat i hovrätten.
Eller chans att det blir ändrat, kanske man ska säga till och med. Ja, vilken sida man sitter på. Och då är svaret, det enkla svaret, att skillnaden är hårfin. Och egentligen så är det, med andra ord skulle man kunna säga så här, om mamman antog eller utgick ifrån att det fanns en risk för att barnet skulle dö, då kan hon dömas för mord. Men om hon inte utgick från det utan tänkte att ja, det kommer nog gå bra. Men jag gör inga kontroller om det kommer gå bra. Men det kommer nog gå bra. Då är det bara grovt vållande till annans död. Och där menar jag, och det är det som kritiken består i, och det är därför som jag tror att åklagaren har överklagat också. Där menar jag att mot bakgrund av historien mellan parterna, det vill säga pappan som tidigare har varit våldsam, som tidigare använder narkotika, som tidigare har gett narkotika till lilla hjärtat, som tidigare har varit våldsam mot lilla hjärtat, och bara det faktum att ett treårigt barn ser ut att må väldigt dåligt efter en fallolycka med skador på huvudet, det i sig gör att man kan tänka som förälder att här finns det en risk för att lilla hjärtat kan komma att dö. Och det finns absolut ingen anledning att chansa i det läget. Vilken förälder med en treårig dotter skulle chansa i det läget och säga att det här kommer nog gå bra? Och därför menar jag att man skulle kunna argumentera för, och det är jag helt övertygad om att åklagaren också har gjort, för att hon har likgiltighetsuppsåt i förhållande till hennes död. Och därför så skulle man kunna döma henne för mord.
Och man kan ju säga det att bakgrunden som vi pratade om i förra avsnittet till varför man inte ville uppsöka eller kontakta myndigheter, det var för att båda de här föräldrarna har någon form av myndighetsförakt och haft väldigt länge. Det vill säga, de är litande på socialen. Deras uppfattning är att, eller var i alla fall, att om vi kontaktar socialen eller sjukvården och hon har skador, då kommer de ta vår dotter från oss en gång till. Och därför struntar vi det. Vi tycker det är viktigt att vi får ha kvar dottern när hon mår bra. Vilket kanske talar för att man inte är en jättebra förälder och kanske inte borde haft eller få tillbaks lilla hjärtat.
Nej, och det använder ju mamman som en del av sitt försvar. Att jag tycker inte om sociala myndigheter, därför kontaktar jag inte myndigheter. Men det menar jag aldrig kan ursäkta någons beteende. Att mina personliga preferenser, att jag gillar inte att ha kontakt med myndigheter, ska göra att det utsätter mitt barn för livsfara.
Och det pratade vi om i ett tidigare avsnitt också, om föräldrar som inte ville att barnet skulle få läkarkontroll och inte ville ge barnet mat och så vidare. Ens egna åsikter är ju ingen ursäkt. Man har en absolut skyldighet att se till att ens barn får hjälp och vård eller får mat om de behöver det.
Mm. Så att för att sammanfatta så är min uppfattning att det finns ett betydande utrymme att hovrätten ändrar i frågan om man ska döma henne för grovt vållande till annans död eller mord. Vad tror du, Martin?
Jag tror inte de kommer ändra. Jag säger att det är möjligt, men det är osannolikt. Jag tror att steget att döma dem för mord på garantläran, det kommer nog ta emot en hel del för hovrätten, även om det massmediala trycket är stort. Men jag tror att också det är svårt att bevisa, just den stora svagheten i det här målet. Det är att vi har två personer eller tre personer som har varit där. En person har avlidit, det vill säga lilla hjärtat. En person har avlidit senare när han var frihetsberövad, och det är pappan. Så det är bara en enda person kvar, det vill säga mamman. Så hon kan egentligen säga ganska mycket om allting och skylla ifrån sig framförallt på pappan. Och det finns ju en hel del grund för också. Vilket gör att det är väldigt svårt att bevisa vad hon har gjort. Och framförallt i det här läget, vad har hon tänkt i det läget när det lätet har varit skadat.
Sen hör det också till saken att det är ju väldigt ovanligt med åtal av den här typen överhuvudtaget. Det finns inga avgöranden från vår högsta domstol som lägger ut riktlinjer för hur man ska bedöma den här typen av fall. Vilket kan göra att domstolarna är lite försiktiga i sina bedömningar. Det finns ett tidigare avgörande som vi har tittat på, ett fall för ungefär 5 år sedan med en ung flicka som skickades från Gazaremsan till Sverige och sina oroliga föräldrar där nere, som sen kom att tas hand om av släktingar som inte tog god hand om den här lilla flickan som vi pratar om nu, utan istället slog henne, misshandlade henne. Och det gjorde till slut att hon dog. Och där kom vårdnadshavarna att dömas för mord båda två. Det var mamman som misshandlade den lilla flickan, medan den manliga vårdnadshavaren, då, morbrodern, inte ingrep. Han hade till och med vid något tillfälle filmat det hela och sagt, titta här vad hemskt att den här lilla flickan blir misshandlad, istället för att ingripa. skillnaden där i det fallet som jag pratar om nu, det är precis som du är inne på, att där kunde man tydligare och klarare veta vad det var som hade hänt än vad man kunde veta i Lilla Hjärtats fall. Även om jag fortfarande då är av uppfattningen att bara det faktum att mamman känner till den bakomliggande historien med sin man, hur han beter sig, att han slår, att han missbrukar och så vidare, att det i sig ska göra att hon inser risken för att det här kan vara allvarligare än vad jag ser bara på ytan genom att titta på Lilla Hjärtat. Så att ja, vi har olika uppfattningar, Martin, du och jag, om hur det kommer gå i hovrätten. Vi får se vem som får rätt senare. Ytterligare en fråga som många har ställt sig, det är okej, låt oss säga då att hon kan inte dömas för annat, alltså mamman kan inte dömas för annat än grovt vållande till annans död. Varför blir straffet bara 1,5 års fängelse? Och det tycker jag också är en fråga som där tingsrättens domslut kanske inte står sig i hovrätten och där tingsrättens domslut förtjänar kritik. Låt mig förklara varför. Straffskalan för grovt vållande till annans död, det är 1 år till 6 år.
Här det är lägst 1 år och ja, högst 6 år.
Precis. Och här landar då tingsrätten en bit upp från minimi på 1,5 år. Och då kan man ju jämföra med andra fall som är betydligt vanligare. Som till exempel rör personer som dricker alkohol och sätter sig bakom ratten och åker ut och kör. Och sen kör de på någon på ett övergångsställe till exempel. Och då döms de regelmässigt för grovt vållande till annans död. Eftersom man vill ju inte tro, även om de är oerhört puckade som dricker alkohol och kör bil, så vill ingen tro att de rent faktiskt vill döda någon när de gör det. Men där ligger straffet regelmässigt på 1,5 till 2 års fängelse. Jag tycker att jämför man den typ situationen, alltså att man kör på någon rattfull, och den här situationen där en förälder som visst inte då eventuellt inte insåg risken för att barnet skulle dö, men som ändå ser att mitt barn som jag har ett ansvar för mår oerhört dåligt nu, men jag struntar i att kontakta läkarvård. Det borde rimligen vara betydligt mer straffvärt än en rattfyllerist som kör på någon. Så. Och då menar jag att här har tingsrätten varit alldeles för försiktiga när de lägger sig nästan på miniminivån för grovt vållande till annans död. Och här menar jag att det finns utrymme för i vart fall det dubbla eller ännu mer inom ramen för den straffskala som vi faktiskt har. Vad säger du om det, Martin?
Och där finns det många som säger att de straffen vi har idag ur ett internationellt perspektiv är extremt låga för personer som sätter sig i en bil berusad eller narkotikapåverkad och inom stationstecken råkar köra ihjäl någon. Eller kör ihjäl någon på grund av att de satt sig i en bil narkotikapåverkad eller berusad och tycker att straffen ska höjas där. Men jag kan hålla med om att det är grader i helvetet som det heter. Vilket är värst? Ja, detta är nog värre. Och då borde man sätta det något högre. Absolut. Speciellt om man jämför med vissa andra fall. Till exempel här vi har talat om i tidiga avsnitt. Att man säljer fentanyl till personer som är missbrukare. Som vet vad de köper. Och så avlider de. Och så har man ett straffskal. Jag kan tycka att det är ju inte lika straffvärt som det här. Eller ens att man sätter sig en bil berusad.
Eftersom den narkotika man då säljer, det var ju inte ens klassificerat som narkotika i det fallet vi pratade om tidigare. Men de substanser man säljer är ju någonting som substansmissbrukarna intar på egen risk. Men i det här fallet så, det här lilla barnet kan ju inte värja sig på något sätt.
Lilla Hjärtat har ju inte haft något val. Hon har mer eller mindre blivit tvingad att lämna fosterfamiljen och bo med två, om man får säga på ren svenska, hemska föräldrar. Samma sak om en person går över gatan och man har inte valt att bli påkörd eller ta en risk genom att gå över gatan eller gå på trottoaren när det kommer någon full trafikant och kör ihjäl den. Så jag tycker absolut att det här är mer straffvärt än det exemplet, mm. absolut.
Så där är vi överens helt enkelt, att här finns det en möjlighet, ett utrymme, utan att behöva gå in och ändra lagen som alla pratar om hela tiden, att redan inom ramen för vår nuvarande lagstiftning ge mamman till Lilla Hjärtat ett högre straff än det hon fick i tingsrätten. Och förklaringen till varför tingsrätten gjorde som den gjorde är kanske det som vi också har talat om i tidigare avsnitt, nämligen att man från domstolshåll är lite försiktiga, i vart fall från underrätten, alltså från tingsrätten och från hovrätten, är lite försiktiga när man straffmäter, eftersom det normalt sett ska vara högsta domstolen som säger hur man ska göra.
Kan det ibland bli lite fega. Mm. Just annars brukar man vara ganska offensiv och hellre döma i lägen där kanske när det är osäkert. Medan tvärtom när det gäller straffmätning så är man lite försiktig och håller tillbaka när man är lite osäker. Mm. Och jag kan stå för det här var ett ganska juridiskt komplicerat avsnitt, men det är ju nästan tvunget med tanke på hur komplicerad lagstiftning åklagaren vill döma mamman för. Mm.
Och vad har vi lärt oss, Martin?
Ja, vi har lärt oss att som förälder har du en skyldighet att kontakta sjukvården om ditt barn är skadat, sjukt eller du misstänker att de har någon skada som kan leda till döden eller någon form av skada. Och om du inte gör det så riskerar du att dömas för antingen mord, misshandel eller vållande till annans död eller vållande till kroppsskada. Mm. Har vi lärt oss något mer, Kristoffer?
Ja, att vi till viss del har olika uppfattning om det kommer bli ändring i hovrätten, men att vi ändå är överens om att straffet för grovt vållande till annans död kan definitivt sättas högre redan inom ramen för nuvarande lagstiftning. Så att det ska bli spännande att följa den här processen och se var vi slutar. Du har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Och har du fler frågor och förslag på kommande avsnitt så är du som sagt välkommen att kontakta oss antingen på Instagram, Stare Persson, eller per mail om ni är lite mer old fashioned. Då är det skyldig@starepersson.se.